Yes, and our parents now in our native city, so it's very bad.
Don't cry, please.
Mer än 5 miljoner, kanske fler, av Ukrainas 44 miljoner invånare har, när det här programmet görs, flytt utomlands undan Rysslands anfallskrig. Under 2022 beräknas upp till 80 000 ukrainska flyktingar anlända till Finland. Det här är dokumenterat med programmet På flykt från Ukraina. Mitt namn är Mi Vegelius. I mars hör jag Anna Savonius nyhetsinslag med två av flyktingarna, Anna och Natalia, som nyss anlänt till flyktingmottagningen i Knäktbro i Espoo.
Safe. We feel safe.
But our thoughts and our mind and our heart in pain.
Yes, and our parents now in our native city. So it's very bad.
Anna, 26 år gammal, brister i gråt när hon berättar om sina föräldrar som sitter i bombskydd i Ukraina. Hon och Natalia känner sig trygga nu, men deras tankar, medvetande och hjärtan plågas. Annas föräldrar är kvar i Kharkiv, eller Kharkov på svenska, och Natalias föräldrar är kvar i Mariupol, eller på svenska Mariupol. Så det är mycket illa, säger de. Jag blir intresserad av att få veta mer om vilka de här två är. Hur kom det sig att Anna och Natalia, två unga kvinnor med ryska som modersmål, att de kom just till Finland? Vad var de med om under vägen hit? Och ännu längre tillbaka i tiden, hur hade de det som barn och unga? Men var kunde jag hitta dem nu, flera veckor senare, i slutet av april? Det visar sig att de och Natalias lillasyster Katarina har fått boplats i en privatägd tvåa i Borgo. I Borgo bor också socialarbetaren och psykoterapeuten Katarina Fagerström. Hon har helt som privatperson velat engagera sig i dem.
Jo, jag kom i kontakt med dem bara via Facebook egentligen, så att jag hörde att de finns, så att de skulle kunna vara intresserade av att träffas. Och så fick jag då deras kontaktuppgifter och så skrev jag ett WhatsApp-meddelande att de och frågade om de skulle vilja komma på promenad och liksom jag skulle gärna bara träffa dem vad de behöver.
I help you. Yes. Words.
Yes. Anna och Natalia tar emot mig i det rappade, rätt slitna huset i centrala Borgo. Anna Kiesko har vuxit upp i miljonstaden Kharkov, Ukrainas näst största stad. Den ligger i nordöstra delen av landet, precis där tre floder flyter samman. Kharkov har varit känd för sin mekaniska industri och också som ett livaktigt kulturellt centrum. Natalia, hon heter Tiata i efternamn. Hon är uppvuxen i sydöstra Ukraina i hamnstaden Mariupol. Ukrainas tionde största stad med före kriget närmare cirka 470 000 invånare. Både Anna och Natalia hör alltså till den cirka tredjedel av ukrainarna som har ryska som modersmål. Samtidigt som de är tvåspråkiga med ukrainska som sitt andra starka språk. alltså lite så som många av oss finlandssvenskar talar svenska och finska. För att intervjun ska bli möjligast bra så vill de tala ryska, också om de väl kan göra sig förstådda på engelska. Så vi får hjälpa tolken Alexej Repin.
Спасибо. Отлично. Jo, så det är klart. Så vi kan börja.
Hur skulle ni beskriva er barndom?
Ну а как вы могли бы описать вот своё детство? Вот как вам жилось в детстве?
В детстве жилось прекрасно. Детство — это же прекрасная пора. Я училась в украинской школе и в украинском классе.
Наталья berättar att hon hade en underbar barndom i Mariupol. Hon gick i en ukrainsk klass i en skola som på den tiden var rysk. Nu är den ukrainsk.
У меня вообще было прекрасное детство. У меня еще есть старший брат и
Också Anna karaktäriserar sin barndom som en underbar tid. Med föräldrarna och sin storebror bodde hon i Harkov. Och på somrarna reste de iväg, vanligtvis ut på landsbygden, där de tillbringar sommaren hos mormor och morfar. Men den bästa åldern tycker Anna kanske ändå är 17-18 års åldern. För då är man redan så gott som vuxen utan att ännu ha de vuxnas uppdrag och ansvar i livet. Så Anna brukar säga att hon alltid skulle vilja vara i den åldern, ännu en tonåring.
Да, я считаю, юность — это прекрасная пора, и так как мой город находится возле моря.
Наталья håller med om att ungdomen är en bra period i livet. Som ung bodde hon vid havet i Mariupol. Där fanns Azovska sjöns stränder med sitt badliv. Dessutom njöt Natalia av de gröna parkerna. Så det var bra.
Харьков — это второй по размерам и по количеству населения город в Украине.
Anna berättar att Harkov har sett som en av de grönaste städerna i Ukraina. Den är också känd som studenternas stad med sina många universitet och högskolor. En stor stad där livet pulserade. En jättehärlig stad, säger Anna.
В Харькове всегда было классно. Это был город, где шумела жизнь.
Ну, что о моем городе я могу сказать? То, что
Наталья berättar att Mariupol börjar utvecklas ganska starkt och bra under de senaste åren. Man byggde en präktig strandgata vid havet. Nya parker anlades. Det blev en grönare stad. Med mycket industri så har Mariupol varit rätt förorenad. Men med nya reningsverk och nybyggnation så börjar staden utvecklas till en verkligt modern stad, säger Natalia.
Конечно, самый любимый запах — это запах моря. Я обожаю море.
Наталья's favoritdoftminne från hemstaden är just doften av havet. Hon säger sig älska havet med hela sin själ. Invid det har hon alltid trivts. Som ung arbetar hon på ett sommarläger intill havet. Och där promenerar hon massor på strandgatan och tillbringar mycket tid på själva stranden. Och också vintertid har hon gått mycket längs med stränderna.
Самые яркие и самые... Я просто всегда жила возле леса и в детстве, и сейчас, и, наверное...
Den doft Anna tycker bäst om och också minns bäst från sin uppväxt i Harkov är skogens doft, träden och löven. Hon fick promenera till skolan, så hela sin barndom gick hon till den genom en park. Och nu minns hon fortfarande bäst den doften och ljudet av frasiga höstlöv under fötterna. Anna nämner också många favoritställen i Harkov. Främst kanske Gorkiparken och flodstranden och ekoparken utanför staden. En sorts vidöppen djurpark. Och Anna kommer ihåg hur spännande det alltid var att cykla omkring. Särskilt i parkerna och i skogen. Ja, med värme minns hon många favoritplatser i Harkov.
У меня это, конечно же, шум людей, шум машин, потому что я из большого достаточно города, и он...
Det mest typiska ljudet Anna kanske främst hör för sitt inre när hon tänker på sin hemstad, storstaden Kharkov, är ljudet från trafiken och ljudet av skrattande människor, skrattande ungdomar. Och för Natalia är det havets ljud, vågornas ljud, som slår mot stranden. Och naturligtvis hamnens ljud och ljuden från fartygen som anländer till hamnen. Natalia gått ut skolan, flyttar Natalia från Mariupol till Kharkov och de två lär känna varandra under sin studietid. De deltar i samma kurser och de går i samma grupp på ett av de verkligt många universiteten i Kharkov. Anna blir speciallärare för barn från 4 till 10 års ålder. Hon undervisar i det de kallar vetenskap och teknik. Natalia, hon beslöt att stanna kvar i Kharkov efter sina studier som lärare i gymnastik och akrobatik på en idrottsskola. Anna berättar att hon och hennes elever gjorde rätt invecklade saker av enkla material när det gäller att studera vetenskap och teknik i den åldern. Nu saknas ju material och experimenten går inte att göra per distans. Medan Natalias elever faktiskt fortsätter att få viss undervisning av henne från Finland. Hon gör ett träningsprogram för dem på Instagram.
Katja, jag уже снимаю. Давай, вверх, 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 вверх. Вверх, вверх.
Ну это описать это, конечно, тяжело. Я могу описать, наверное, это одной фразой. Я живу в квартире на 8-м этаже и
от бескрива криget. Det är mycket tungt för mig, säger Anna. Min lägenhet i Kharkov på 8:e våningen. Alltså ganska högt i ett hus med 9 våningar. Och då man sitter där på 8:e våningen och hör stridsplan som flyger över en, så är det enda som man känner och ber till Gud, det är att om det träffar så skulle jag vilja dö genast, utan pina. Jag tror att det är det här som bäst beskriver kriget för min del, konstaterar Anna Kiasko.
Я могу сказать, что с самого начала войны и
Наталья berättar att när kriget bröt ut så beslöt hon och andra att gömma sig i tunnelbanan i Kharkov. Hon sov på golvet där och det är det som främst beskriver kriget för hennes del.
Ну потому что в Украине
det som hände där var förskräckligt. Risken och faran fanns överallt. Det kommer flygangrepp hela tiden och också anfall när som helst och var som helst i landet, säger Anna. Anna berättar också att hon i Kharkov tänkte att hon blev tvungen att fatta sitt livs svåraste beslut. Beslutet att lämna Kharkov. Varför var det så svårt? Jo, därför att mina föräldrar stannar kvar, berättar hon. Men efter en vecka fick Anna fatta ett ännu svårare beslut, nämligen det att lämna Ukraina. Hon hoppas att de här två besluten förblir de svåraste i hennes liv. De packade med sig lite kläder och några dokument, berättar Anna. När de sen befann sig i en annan del av Ukraina så förstod de att det inte var ofarligt att stanna där heller. Så deras färd utomlands, den kom på något sätt spontant. De bara beslöt att resa och så gjorde de det.
Нельзя сказать, что мы прощались, мы говорили до свидания, потому что мы
все-таки... Вы тут авшед. Де варингет авшед, прецис. Ви саат, ви сес. Фо ви хоппас, ат ви мёц иен, констатера Анна. Я, хур ви тут авшед. Ме торар и эгонен. Ме торар и эгонен. Упрепар он.
Наш путь... С Харькова до границы Украина-Польша был очень...
Наталья berättar, att deras färd genom Ukraina till Polens gräns var mycket svår. De stannade till hos, som hon säger, goda människor, övernattade på flyktingmottagningar som iordningställts överallt i Ukraina. Men mängden flyktingar, främst mammor med sina barn, gjorde det svårt att komma fram. Så att den väg som normalt skulle ha tagit ett par timmar ju nu tog 12-16 timmar att köra. Och så fick man lov att byta rutt, att köra omvägar då rutten plötsligt hamnade under raketanfall. Och då liksom spricker hjärtat. Samtidigt som du måste försöka hålla huvudet kallt och fatta mycket snabba beslut. Hjärtat slår, men man måste fram. Så svaret är nej, man kan inte hålla sig lugn, säger Natalia.
Если ты будешь паниковать, хорошего ничего не будет.
Когда мы были в Польше, в лагере...
Detta sen kom att bli Finland, som Anna, Natalia och hennes lillasyster kom till. Också det växte fram man efter. På en flyktingmottagning i Polen tänkte de sig först till Tyskland. Men bussarna i lägret åkte inte enligt någon tidtabell. Det bara kom en transport och man kunde få höra att det fanns till exempel 50 lediga platser till Warszawa eller till Tyskland. Rutten skulle gå genom Polens huvudstad och vi visste att också Warszawa var överfullt med människor. Men så fick vi höra om en transport till Finland för 5 personer. Vi förstod att det var en mycket lång färd. Men vi tänkte... Vi är unga, vi kan klara det, berättar Anna. Som tillägger att när de slutligen med ett fartyg från Tallinn anlände till Helsingfors efter midnatt så blev de mottagna av Röda Korset.
Jag ville tillägga att не знаю, может быть, для меня была реально первая проблема.
Наталья berättar, att det största problemet var frågan om var de nu kunde övernatta. Utan de frivilligas hjälp i hamnen hade de inte klarat det, säger hon. Volontärerna diskuterade situationen ganska länge, emellanåt på finska som Natalia och Anna ju inte förstod ett ord av. Men sen fick de lyckligtvis fram lösningen att ta dem till flyktingmottagningen i Esbo, konstaterar Natalia.
Могли отвезли вот нас как раз в этот центр для беженцев, который буквально в этот же день и открылся.
После этого нас отвезли в refugee center, в центр для беженцев.
Anna säger att hon förstår att Finlands regering ännu inte skapat ett klart system för det här. Först gick det till polisen. Polisen sände den tillbaka till ett annat ämbetsverk. Därifrån sändes de åter till polisen. Och det tog dem nästan en vecka att klara upp allt gällande dokumentationen och sådant så att de sen fick lämna in sin ansökan. Och slutligen klarnade också att de kunde få bo i Borgo. Men väl i Borgo, när Katarina Fagerström för allra första gången försökte träffa Anna och Natalia, så går det inte riktigt bra.
De svarar att de kommer gärna. Vi bestämde träff söndagen precis just då när den här massakern i Butja hade inträffat. Och så meddelade de samma dag då att hon, Anna sa då att hon har huvudvärk, att hon vill inte komma idag och hon mår inte annars heller bra. Så vi sköt upp det så att det jag förstår helt bra och att det där vi kan träffas en annan dag. Och sen faktiskt så följande dag så sa jag att jag är nu inne i centrum, att om de har tid att träffas så kan vi gå på en kaffe. Så träffades vi på kafé sen. Och vi kanske lite så där nämnde det Eller just att de mådde dåligt igår, och så sa de att de vill inte så hemskt mycket se på nyheter hela tiden, och att deras egna föräldrar är säkra just nu, du vet, och de har kontakt med dem dagligen. Så de hade inte på det sättet personligen någon oro, men förstås oro för hela sitt land och den där stora sorgen och bedrövelsen över vad som händer där.
Hurdana är era kontakter till era anhöriga och vänner i Ukraina?
Очень долгое время я не могла связаться со своими родителями, которые были в Мариуполе.
För Наталья dröjde det en längre tid innan hon kunde få kontakt med sina anhöriga, sina föräldrar, som blev kvar i Mariupol. Nätet fungerade inte och det fanns ingen gas, ingen värme, ingen el eller vattenförsörjning i staden. Men efter en lång tid så flyttade mina föräldrar till ett bättre, ofarligare ställe i Mariupol. Och nu kunde jag få kontakt med dem, berättar Natalia. Vad säger de om hur de har det nu idag?
Ну что ваши родители сейчас говорят, как там сейчас?
Мы стараемся не обсуждать по телефону какие-то политические новости или что-то такое. Самое важное для меня, что они живы и здоровы, и я каждый день...
Ja, som man väl förstår så försöker vi inte att diskutera till exempel politik eller sånt per telefon, konstaterar Natalia. Hon vill bara veta att föräldrarna är i liv och vid god hälsa. Det är faktiskt det enda hon vill veta när hon ringer upp dem, varje morgon och varje kväll. Hon tillägger att hon bara kan föreställa sig det helvete som de tvingats överleva där. De pratar inte om det, men hon hörde på sin mammas röst.
Насколько было тяжело оттуда выбраться?
Мои родители до сих пор находятся в Харькове. Я с ними на связи каждый день, благо у них есть и электричество, и вода, и телефонная связь.
Anna berättar att hennes föräldrar ännu är i Harkov. Så Anna ringer upp dem varje dag. Det är bra att de fortfarande har el och vatten där och att nätet fungerar. Men kriget fortsätter med anfall och sprängningar varje dag. Man kan se röken som stiger upp från olika ställen. Så Anna säger att hennes föräldrar varje dag får be till Gud. Ständigt får de be att de ska överleva. Både Anna och Natalia försöker också ha daglig kontakt med sina vänner. Flera har i likhet med dem själva flytt från Ukraina. Men många är också kvar. Och några av Annas vänner har inte ännu heller fått kontakt med sina föräldrar.
Inga pojkvänner som ni har är skilda ifrån.
Да, есть, но мы не расстались. Мы встречаемся на расстоянии.
Отношения на расстоянии.
Jo, vi har pojkvänner. Men vi är inte precis skilda, säger Natalia. Virtuellt är vi fortfarande tillsammans. Våra pojkvänner arbetar som frivilliga i Ukraina, berättar hon.
Hurdana kontakter har ni haft till Ryssland?
Да, у меня тоже есть родственники в России. Мы поддерживаем связь.
Både Natalia och Anna har släktingar i Ryssland. Annas är släktingar från Ukraina som sedermera har bosatt sig i Ryssland. De har nu ringt ett par gånger i veckan för att fråga hur det går för Annas familj nu. Natalia brukar ha kontakt med släktingar bosatta i Ryssland. Från dem kom det ett samtal strax i starten, då hela det här förskräckliga började, berättar hon. Men sedan kom det inga fler samtal. Varför? Det vet Natalia inte. Och själva orkade de inte heller eller hade så inte lust att ringa upp de här släktingarna i Ryssland, säger hon uppgivet.
Морально не решились.
Det jag har förstått av en kollega, hon upplevde att när Krim togs 2014 så förbjöds ryskan i skolorna. Var det så?
Это бред.
Извините за наш, так сказать, французский. Никто нам не запрещал говорить на русском.
Анна Свара, скраттанде. Förlåt mig, det är ren nonsens. Ingen har förbjudit oss att tala ryska. Och vi har fortfarande både så kallade ryska och ukrainska skolor i Ukraina.
Просто вы должны понимать, мы не можем сказать прям за каждую школу в нашей стране, в Украине, возможно...
Наталья påpekar att de naturligtvis inte kan tala om alla områden i Ukraina, men att i deras städer är situationen den de beskriver, säger hon. Hur och genom vilka medier följer ni med vad som händer i Ukraina nu?
Большую часть информации мы узнаем от знакомых.
Vad som händer i Ukraina berättar Anna att de främst får veta från sina vänner, bekanta och bekantas bekanta. Också om Ukraina är ett stort land så har de vänner och bekanta och bekantas bekanta i varje område i Ukraina.
Да, конечно, мы узнаем информацию от знакомых.
Men lika mycket får vi nu nyheter också via bland annat internet, säger Natalia. Även västerländska sådana, som till exempel BBC och andra engelskspråkiga källor, tillägger Anna. Och Natalia berättar att de ibland också läser ryska medier. Men informationen där skiljer sig drastiskt från det vi hör av våra vänner och bekanta i Ukraina, säger hon.
ПКС России поразили 30 украинских военных объектов, уничтожили до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России. Все подробности о спецоперации на Украине в нашем эфире.
I ryska medier har Anna hört orsaken till kriget förklaras med ett behov av att bekämpa det som där kallas för nazister i Ukraina. Men hon och Natalia har inte erfarit några nazister i sitt hemland. Därtill har de... Bägge ryskspråkiga ukrainare aldrig upplevt några som helst begränsningar av sina rättigheter eller möjligheter på grund av det. Det här är lögner som man berättar på den ryska sidan, säger de.
Men vad tänker ni om orsakerna till kriget?
Jag tror inte att простые люди как мы могут судить.
Det är svårt för så att säga vanliga människor som vi att kunna förklara orsakerna till det, säger Natalia. Det enda vi kan göra, påpekar hon, är att berätta det vi själva ser med våra egna ögon eller som våra vänner och bekanta ser och kan vittna om.
Ukraina vill höra till väst. Om det inte skulle göra det, vad skulle ni tänka om det? Om Ukraina alltså skulle höra till Ryssland?
Для меня это странно, потому что мы независимое суверенное государство, и я считаю.
Анна svarar, att hon inte precis kan förstå en sådan frågeställning. Ukraina är en självständig suverän stat, så ukrainare får fritt välja vad de vill. I val röstar man på det man vill ha, och ukrainare måste vara fria i sitt val om vart de vill höra. Och också om majoriteten i Ukraina vill tillhöra väst. Så kan det inte berättiga att man börjar kriga och döda människor på grund av det, påpekar hon. Hur ser era dagar nu ut i Borgo? Beskriv gärna en vanlig dag här.
Нам очень помогают финны. Действительно, вот люди, которые
Наталья säger att finländare är mycket vänliga och hjälpsamma. De ställer alltid upp om vi behöver stöd, som till exempel med att man bjuder på middag och hjälper till med att gå och handla. Anna, Natalia och Katarina har till exempel saknat det som på ryska kallas för grekisk gröt,
något som inte har någonting med Grekland att göra, berättar Natalia.
So you're going to find the special morotflingor over there.
You found it?
Yeah. I make porridge of that too.
Yes. Yeah. Tillsammans med Katarina Fagerström bland butikshyllorna så lyckas de till slut hitta och köpa bovetegryn.
Я присоединяюсь к Наташиным словам, ну, как бы, сейчас наш распорядок...
Så får vi också stöd till exempel i form av mat från det sociala, berättar Anna. Och Natalia säger att de själva hjälper till när det gäller mottagandet av nya flyktingar, då de till exempel distribuerar kläder och mat och sånt till de nyanlända. Tack vare sina kunskaper i engelska och sina två språk, ryska och ukrainska, så kan de vara till hjälp. För det är många från Ukraina som inte kan främmande språk. Så vi ställer upp här och erbjuder vår hjälp som frivilliga, berättar Natalia.
На русском украинцам и можем помочь тем украинцам, которые прибывают ещё.
And have a lot of food on the table. We have a long table with some dishes and food and you can mix it Ukrainian котлета and Finnish bread and eat it.
Thank you.
Hur ser era framtidsplaner nu ut?
Nu, сейчас мы ждём наших документов,
потому Anna säger att om de får arbetstillstånd så får de naturligtvis försöka få jobb. Men att det inte kommer att vara lätt eftersom de inte kan finska. Att det är en svårighet i dagens läge.
Tässä on paperi. Kirjoita siihen paperiin sinun nimi.
Mihin minä kirjoitan?
Tänker ni på att till exempel börja läsa finska eller svenska?
Мы начали учить финский язык, ну потому что в Порво более популярен финский язык, насколько мы понимаем.
Ja, men vi har faktiskt börjat läsa finska redan, för att finskan är ju ett större språk även i Borgo, som vi förstår, säger Anna. Men finskan visar sig vara ett mycket svårare språk än de tänkt sig. De har till exempel inhämtat en del ord och fraser, men det är klart att det ska ta månader och månader innan de kan börja prata finska, konstaterar hon. Och Natalia demonstrerar med en del av det de har lärt sig.
Minä olen Natalia. Pesu. Kiitos.
Vad Annas och Natalias framtid i Borgo beträffar, säger Katarina Fagerström så här.
Jag tänker att det är jättefint att de båda är lärare och att de jobbar med barn. Och vad jag har förstått så är det på kommande också mycket fler ukrainska flyktingar också till Borgo. Och vad jag har förstått redan nu att väldigt många barn har kommit hit. Så att jag hoppas att det ska kunna organiseras så att också bildningstjänsterna skulle förstå att utnyttja deras egna kapacitet.
So you need a lot of it also.
Yes, yes. Boss is big toy. Okay.
It can be a lion, it can be a unicorn, yeah. It can be a lamb,
sheep. And you know beer with black eyes? Yes, panda. Yes.
Anna berättade att hon visar också bilder som hon har gjort jättefina sådana handarbeten. Jag tror att det är att hon virkar, men hon har någon sorts teknik att hon gör sådana leksaker, djur. Som vi sen tänkte, jag hade också ärendet i en garnbutik och så kan jag göra in en beställning på hennes arbeten. Hon sa att hon gör gärna något med händerna så att det liksom också är vettigt att hon använder tiden vettigt. De är väldigt mångsidiga. Båda två, de var väldigt villiga att bara vad som helst som någon kan vara intresserad av. Men sen tänker jag att också när man vill liksom vara till hjälp så att man inte bara tänker att det är jättespännande just nu att lära känna någon ukrainare, utan att då är det ju också viktigt att förbinda sig sen längre fram också. Det kommer säkert olika skeden. Ingen vet ju ännu hur länge de behöver vara här och hur tungt det kan bli, så att också då bara som stöd och inte själv ge upp då.
Vad hör till det som ni saknar allra mest?
Можно немного пошутить. Больше всего.
Наталья frågar om hon får svara lite på skämt. Och så säger hon att det hon främst saknar är sin mammas borsch. Rebitsoppan, Ukrainas nationalrätt.
Ну ладно, а если говорить серьезно, то, конечно, больше всего не хватает родителей, не хватает молодого
Men человека. Men om man talar allvar, säger Anna, не хватает, så är det hon saknar mest. Det är sina föräldrar, sina nära, sin pojkvän och sin katt.
Ну еще, конечно, не хватает мирной Украины.
Och Natalia fortsätter med att säga att det är klart att det de saknar är sina hem och fred i Ukraina. Ett fredligt Ukraina med en fredlig himmel över sig. När Anna tackar för samtalet säger hon så här om det.
Да, я тоже могу сказать, что интервью было непростым.
Också om det emellanåt inte var lätt. Då och då fick jag tårar i ögonen. Det här var dokumenterat med programmet På flykt från Ukraina. Anna Kiasko och Natalia Tjata berättade om sin färd från Mariupol och Kharkov till Borgo. Med i dokumenterat var också socialarbetaren och psykoterapeuten Katarina Fagerström, här som privatperson. Ljuddesignen den gjordes av Mike Grönros. Producent var Staffan von Martens. Redaktör, jag, Mive Gelius.